Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här är Män visar kuken för mig, podden med Caroline Heiner. Och idag har jag en gäst här som heter Nina Åkerstam som är reklamforskare och debattör. Och vi ska prata om kapitlet som heter kommunikation. Så det passar ju utmärkt att ha en forskare här som har just forskat om de här sakerna. Det vill säga kommunikation, fast genom då andra medier, kanske reklam och hur vi får fram ett budskap.
Mm-hmm. Precis.
Och det övergripande temat för det här kapitlet, förutom kommunikation, det är ju just kommunikation mellan män och kvinnor. Men först måste jag fråga dig, har du fått någon dick pic?
Nej, jag har inte det.
Nej.
Jag tror att det kan vara för att jag blev tillsammans med min man 2013. Så det var liksom, Tinder fanns, men ingen av oss hade liksom använt det, utan vi träffades på offline-sätt. Mm. Och sen så försvann jag liksom från dating-scenen. Det är klart att det fanns dickpics innan det. Men jag har liksom aldrig internetdejtat.
Nej, men då precis. Och då faller du bort från den allra största liksom, statistiska gruppen då.
Ja, men precis.
Nätdejtande eller tinderinga kvinnor. Och sen så är du ju för sig debattör. Men så länge man inte tycker någonting väldigt explosivt så man också, kan man också falla bort från statistiken av de som får mer trakasserande dickpics.
Ja, och jag undrar, för jag har ju debatterat väldigt mycket jämställdhetsfrågor och migrationsfrågor i typ 10 år. Och det brukar ju vara de, alltså som kvinnlig debattör finns det ju någon slags saying om att man kan inte vara i den världen utan att få olika typer av trakasserier. Men jag har klarat mig väldigt lindrigt undan, och det kan i och för sig vara för att mina kollegor på Metro inte skickar vidare saker. Det skulle de ju aldrig göra. Jag har ju bett uttryckligen att jag inte vill veta. Mm. Men inte heller i mina egna mailboxar och liksom telefoner och så har jag fått någonting som kan uppfattas som stötande på väldigt, väldigt, väldigt länge. Alltså jag får ju folk som är så här, du har fel, du är dum i huvudet, men det är liksom på den nivån.
Men vad är det du forskar om? Reklamforskare låter ju väldigt madman och väldigt härligt. Mm. Vad är det du forskar om?
Jag är ekonom, så jag kommer från det perspektivet. Man kan ju forska om reklam på många olika sätt. Alltså man kan vara kommunikationsforskare, vilket ju ligger nära ekonomi, men man kan också vara psykolog eller sociolog och liksom titta på det som samhällsfenomen. Jag kommer från början från ett så här varumärkesperspektiv. Hur funkar reklam och hur bygger det varumärken? Men när man ska förstå det måste man ju förstå hur människor reagerar på kommunikation i bredare bemärkelse och varför vi behandlar den på olika sätt och hur vi behandlar den på olika sätt. Så min doktorsavhandling som jag håller på att göra klart nu, den handlar om effekter av stereotyp och icke-stereotypa avbildningar i reklam. Och där är kön en jätteviktig faktor. Men jag tittar också på etnicitet och sexuell läggning och hur reklam då hanterar de här olika sociala konstruktionerna som vi har omkring oss. Så kön har ju varit en fråga som, ja men det går liksom inte att närma sig det här ämnet utan att borra i det väldigt mycket. Både hur kön konstrueras i kommunikation, alltså i masskommunikation, men också hur olika människor med olika kön bearbetar kommunikation. Så att när du frågade om jag ville vara med och prata om det här kapitlet så kände jag att det var väldigt så här kul. Det finns många bryggor in. Även om inte jag har forskat om dickpics så har jag verkligen forskat om vad händer när olika avsändare skickar olika bilder till olika människor och hur tar de hand om det.
Ja, men det är ju precis, det är ju nästan det, eller jag tycker att det finns en grund i det. Själva dickpicken, om man ska problematisera den, vilket man mycket väl kan göra, så är det ju en kommunikation. Man vill ju säga någonting med den här bilden.
Mm.
Och mottagaren ger ofta inte den respons som avsändaren önskar.
Nej.
Så att det är ju någon slags brist i kommunikationen där.
Ja, precis.
Men kommunicerar män och kvinnor olika? Kan man ställa en sån fråga, en stor?
Ja, det kan man göra. Det finns, alltså jag har ju då mest tittat på mottagarperspektivet. Alltså hur bearbetar vi kommunikation som riktas till oss?
Det vill säga en reklam, hur uppfattar jag?
Ja, precis. Jag får titta på en reklambild och sen så får jag liksom reagera på den på olika sätt. Och beroende på om jag är man eller kvinna så kommer de reaktionerna se olika ut. Och inte minst då när det handlar om bilder av kön. Och vi har också väldigt mycket föreställningar om hur vi tror att andra ska reagera på samma bild. Så om vi till exempel får se en bild, säg en jättestereotyp sexualiserad bild av en kvinna i en underklädesreklam, så kommer både män och kvinnor tro att den här bilden påverkar andra människor mer negativt än vad den påverkar oss själva. Att andra är mer känsliga.
Så att man kan tänka, jag tar inte åt mig den här och får kroppsproblem, men gud, alla andra kommer ju göra det.
Ja, precis. Stackars alla de där ute som tar åt sig av den här typen av bilder. Och det i sin tur gör att vi reagerar negativt. Och det funkar precis likadant för män och kvinnor. Att man oroar sig å andras vägnar. Själv så tycker man inte att man reagerar speciellt starkt. Men man oroar sig mycket å andras
jag
vägnar.
Kan ta
och reagerar.
Det här.
Ja, precis. Ja. Och det är också en annan effekt. Att vi kan se att över decennierna så har vi människor ju byggt upp väldigt starka psykologiska försvarsmekanismer mot budskap i massmedia som vi inte gillar för att vi är så bombarderade av dem hela tiden. Så vi går ju inte runt där som robotar och är så här, jaha, de tycker jag ska vara smal, jaha, de tycker jag ska åka till Mallorca, jaha, de tycker att jag ska köpa det här teleabonnemanget och liksom bara gör det. Utan vi förhandlar hela tiden med de budskapen som sänds ut till oss och det vanligaste förhandlingssättet är att bara skita i dem. Alltså man tar inte ens in dem i huvudet utan man bara liksom går vidare. Men om man tvingas stanna upp och titta på dem så kan man också vara så här, nej men det där tycker jag verkligen är skit. Jag bryr mig inte. Eller jag protesterar vilt mot det här de försöker göra och tänker göra precis tvärtom. Säger de att jag ska gå till gymmet och tänker jag gå hem och äta chips. Vi har väldigt många olika sådana psykologiska försvarsmekanismer igång. Och en av dem är då att vi tar hand om varandra helt enkelt och försöker liksom försvara andra mot kommunikation vi inte gillar.
Ja, det du säger nu, det är ju någonting jag blir lite rörd. Eller liksom, man känner att det finns en altruistisk tanke hos många. Att, åh nej, nu kanske de, den stora massan kvinnor, liksom tar åt sig av det här.
Ja, precis. Och först, i min första studie jag gjorde som publicerades nu precis på det här temat, då kallar jag det för en systerskapseffekt. För då tittar jag på hur kvinnor så att säga skyddar andra kvinnor. Alltså protesterar mot bilder man tror skadar andra kvinnor. Men nu gjorde jag en ny studie om det när jag testade samma sak på män. Och de reagerade på precis samma sätt. Så just i det fallet så ville de också då skydda andra kvinnor men också skydda andra män. Så både kvinnor och män vill skydda andra från stereotypa bilder av kvinnor och män.
Tror du att det här är en ny företeelse? Tror du att man hade den här psykologiska effekten sig alltså på 90-talet eller 50-talet?
Alltså själva grundeffekten, det som kallas för tredjepersonseffekten, att man alltid tror att andra är lite känsligare än vad man själv är, den är djupt mänsklig och den kan man applicera på nästan vad som helst. De första studierna om det gjordes på, inom reklamen så gjordes de på till exempel alkoholreklam och spelreklam och reklam för barn. Där då människor liksom själva säger att men jag tar inte åt mig den här alkoholreklamen, jag har inga problem, men för alla de som har problem så vill jag inte att den ska finnas. Och innan man började titta på det i reklamsammanhang så tittade man också på det i mer allmänna mediasammanhang där man kunde se att till exempel vinklade nyheter trodde man att andra tog mycket mer åt sig av än vad man själv gjorde. Så att den grundeffekten finns där, men att man just applicerar den på reklam och sexistisk eller stereotyp reklam, det är en utvecklingsfråga. Alltså det är någonting, där är det så att konsumenter utbildas av den reklam som vi hela tiden är omgivna av. Så vi blir liksom bättre och bättre hela tiden på att uppfatta kommunikation. Men samtidigt så blir vi också ibland sämre för att vi får för oss att det funkar på olika sätt. Och det är där tycker jag bryggan till dickpick är så tydligt. Att vi kan få för oss att avsändaren vill något som den i själva verket inte vill. I mitt sammanhang så handlar det ofta om att man tror att varumärken vill paja för till exempel kvinnor. Alltså att man vill ge kvinnor dåligt självförtroende för att det skulle göra att man på något sätt shoppar mer. Mm. Några sådana studier finns det inte som visar att det på något sätt skulle vara sant. Att det finns en sån intention. Men det är en ganska vanlig föreställning bland konsumenter att företag är ute efter att paja. Så sådana saker. Det kan också bli så här missuppfattningar som blir någon slags accepterad allmän visdom. Liksom att så här funkar det.
Ja, det är superintressant. Kan du inte utveckla hur du tänkte med dickpics där? Att det finns kanske, att jag som mottagare av en dickpic kanske förutsätter, tror att avsändaren vill någonting som den inte vill.
Ja, det var precis, ja exakt. Ja. Det var det jag tänkte på när jag läste kapitlet där du är inne på att det kanske egentligen rör sig ofta om stora missförstånd där avsändaren har en intention och mottagaren tolkar in någonting helt annat. Mm. Och att det är väldigt vanligt i all kommunikation att det är så. För att man helt enkelt inte pratar med varandra direkt utan man har någon slags medierad kommunikation. Och i det enklaste av sammanhang då skulle man ju bara fråga så här, men varför skickar du det här till mig? Och få ett svar. Och så som du också tar upp på flera ställen i boken, att det finns liksom exempel på när folk har gjort det och då blir det ofta jätteförvirrat att man är så här, men vadå, fattar du inte det? Mm. Och man tror kanske nästan att den där frågan är någon slags hån. Liksom. Att, hur kan du inte förstå det? Vad menar du? Mm. Men att det är just att intentionen skiljer sig väldigt mycket åt från den uppfattade intentionen. Och där finns det jättetydliga bryggor mellan reklam som det också uppfattas som att intentionen är något helt annat än vad det faktiskt är.
Mm.
Och där är det intressant också, vem har i det fallet rätt? För ofta pratar man om att liksom, intentionen på något sätt ska vara det som avgör. Alltså, vi har ju mycket en så här, uppsåtstanke i vårt samhällskontrakt. Att så här, jag menade det inte, det var inte meningen. Det är ju någon slags allmän friskrivningsklausul från allt. Att, så här, jag menade inte att döda den här personen, ja, men då blev det dråp istället för mord. Och du får mycket så här, liksom, kortare straff. Så på det viset så ligger det ju nära till hand som man börjar prata på samma sätt om dickpics. Att säga, men jag menade inte att trakassera dig eller att få dig att känna obehag. Så då är det på något sätt okej. Okay. Men när man är kommunikationsforskare, jag brukar ju ofta ta det andra perspektivet. Att allt, egentligen det intressanta ligger hos mottagaren. Och det är vad den personen tänker och säger och gör som avgör vad som egentligen var det som hände.
Mm. Det finns ett annat kapitel i boken som handlar om blottning där också definitionen av blottning har ändrats en del genom åren och det har faktiskt varit också beroende på mottagare och den som utför, alltså vad mina intentioner var när jag blottade mig för dig, om det var för att ge dig obehag eller om det liksom var för att jag trodde att du skulle tycka att det var superhärligt och där har man också varit väldigt haft svårigheter att definiera liksom straffgraden för blottning. Mm. Det är också kommunikationsproblem kan man säga.
Mm. Ja men verkligen.
Men också vad när du säger att det finns ser du några skillnader mellan kön liksom när man kommunicerar du pratar mycket om stereotyper och har undersökt liksom stereotyper när man talar till kvinnor och till män. Finns det någon skillnad däremellan?
Ja, det gör det. Både i hur män och kvinnor tilltalas och i hur män och kvinnor reagerar på olika saker. Och där är det väldigt svårt att säga vad som är hönan och ägget. Alltså har vi lärt oss att reagera på ett visst sätt för att vi har hela våra liv liksom, sett kommunikation prata till oss på ett visst sätt. Där då traditionellt sett kanske kommunikation till män är liksom rakare, mer saklig, det är faktaargument. Kommunikation till kvinnor är liksom mer känslor, kanske mer... ja, men det låter härligt, ser härligt ut. Det finns ju många sådana exempel, typ rakhyvelsreklam eller någonting som är supertydlig. Den tar sig alltid upp som exempel just för att det är exakt samma produkt. Men i varumärkesdelen och kommunikationsdelen så skiljer det sig väldigt mycket åt. Det gör ju samma jobb, alltså det rakar bort hår från människors kroppar. Men beroende på om den riktas till kvinnor eller män så ser både förpackningarna och reklamen och användnings... liksom, idén helt olika ut. Men det är som sagt jättesvårt att säga. Det kanske jag tycker är svårast med att hålla på med reklam- och kommunikationsforskning. Att eftersom det är någonting vi har runt oss hela tiden, om man jämför med typ medicinsk forskning, då kan du ju utsätta en grupp för ett läkemedel och den andra får inget läkemedel och sen kan du se skillnaderna. Mm. Och så forskar jag ju också. Problemet är att jag kan inte... Det finns inga människor som aldrig har utsatts för reklam. Eller aldrig har utsatts för massmedia.
Det finns ingen kontrollgrupp.
Nej, det finns liksom inte det. Och det tyckte jag var så himla kul i det kapitlet när du tog upp det. Att han som försökte göra den här porrstudien. Att det fanns ingen kontrollgrupp bland unga män som inte har tittat på porr. Och jag har ju precis samma problem. Att om jag skulle vilja kolla på effekter, inte av en exponering. Utan av liksom ett helt liv av exponering för olika typer av bilder. Eller masskommunikation. Så kan inte jag hitta en enda människa. Troligtvis i hela världen, i alla fall inte en tillräckligt stor slumpmässigt sammansatt grupp som aldrig har utsatts för det. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga just så här, vad pratar vi till män och kvinnor på olika sätt för att män och kvinnor på något sätt är olika eller är vi olika för att vi hela tiden tilltalas på olika sätt? jag vet inte. Och det kanske inte spelar så stor roll egentligen heller. För att det vi vet är ju att vi hanterar kommunikation liksom lite olika.
Mm. Mm. Ja, en tydlig sån skillnad är ju det här sexuella signaler. Mm. Där då en forskning visar att, som jag lite känner igen resultaten i, att män tenderar att överskatta min sexuella uppvaktning, eller sexuella intresse.
Mm, just det.
Om jag pratar lite artigt med någon liksom, som råkar stå bredvid mig någonstans sådär, så kan det liksom uppfattas som att jag är intresserad av en dejt eller intresserad av mer. Medan kvinnor tenderar istället att underskatta och säga det här med att jo, men han verkar gilla dig. Nej, jag vet inte. Liksom att vi istället underskattar och verkligen behöver någon slags bevis nästan för att de skulle vara sexuellt intresserade för att vi ska tro på det. Och i boken, han som har gjort den forskningen, han har två möjliga liksom, teorier till förklaring till detta. En är biologisk och den andra är just socialt konstruerad, att vi lär oss sådana saker, lär oss läsa signaler olika, någonting sånt där.
Ja, precis. Och det där är ju en evig fråga med så här, vad är biologiskt och vad är socialt? Och jag börjar känna att så här, ju mer man håller på med de frågorna, så det är inte så himla viktigt. För att det blir ju på ett sätt. Och sen så varför det är så kommer vi kanske liksom aldrig riktigt att kunna reda ut, eftersom ingen biologisk varelse som är en människa har ju noll social kontext. Och även våra biologiska aspekter påverkas ju av den sociala kontexten. Det finns ju jättemycket modern forskning som visar att liksom hjärnan programmeras om beroende på vad vi utsätts för, och olika kopplingar kan bli starka och svaga. Och också såklart den liksom, rent evolutionärt, så är det ju så att vissa sociala egenskaper har liksom premierats, och de har då fortplantats mer och blivit en del av vår biologi. Så att den där stenhårda uppdelningen tror jag inte riktigt på att den finns. Men det är klart, samtidigt så vill man ju förstå varför människor är som de är och gör som de gör. Men jag har liksom, jag brukar inte uppehålla mig så mycket vid just den skillnaden.
Nej, och jag kommer på att jag liksom ogillar lite biologiska förklaringar, för då är det så här, så är det och det går inte att rucka på. Eller möjligtvis liksom om vi avlar på någon som har mindre tendens till biologisk.
Ja, precis.
Då är det möjligtvis att vi får bort det om några generationer. Liksom. Men annars är det inte att göra så mycket åt. Det irriterar mig.
Så ja, och det gör det ju verkligen såklart. För att många som är intresserade av de här frågorna ser ju framför sig att man kan påverka samhället. Om man vill påverka samhället i någon riktning. Och då är det ju väldigt frustrerande att tänka att man liksom inte kan det av någon anledning. Men samtidigt då så finns det ju mycket modern forskning som visar att biologi inte är så himla hugget i sten som vi har trott tidigare, utan att det faktiskt även under en livstid kan påverkas väldigt mycket av vad vi utsätts för. Så förändras även kroppen och det, liksom, det rent objektivt medicinska. Så där riktigt så illa behöver det inte vara, att bara för att något är biologiskt så är det omöjligt att påverka det.
En biologisk forskning som jag ändå tycker är väldigt rolig, det är den som handlar om sexuellt stimuli, som också är besläktat med kommunikation, i det att vad man reagerar på som en sexuell stimuli, där män, alltså om man förenklar, så kan de verkligen gå igång på en bild på ett par bröst, liksom bara.
Just det.
Gå igång på, menar jag då, att få någon form av sexuell reaktion. Medan för kvinnor, om man ser bild på bara en kuk, så gör det inte så mycket för oss.
Nej.
Däremot om vi vet liksom vem den sitter på, om det är någon vi gillar, någon vi har träffat, då händer någonting i hjärnan. Då sprakar det upp liksom lite i hjärnan. Det tycker jag är väldigt spännande. För stimuli, kommunikation, det är ju ändå reaktioner. Liksom.
Nej, men verkligen.
Alltså omedelbara reaktioner på något vis. Och där är jag ju med på att det skulle kunna vara biologiskt då. Eftersom det är bara en reaktion det handlar om. Självklart kan man ju öva upp sådana. Men här är det ju ändå någon slags primär.
Ja, precis. Och den ingången var ganska vanlig i reklamforskningen tidigt, när man började titta på till exempel sex i reklam. Den här idén om att sex säljer, vilket by the way det absolut inte gör, visar hur många hundratals studier som helst.
Det måste du prata med om.
Ja, det kan jag gärna göra. Men från början så gick man ofta in i den typen av forskning med den inställningen att det handlar om liksom stimulans, och män då framför allt liksom stimuleras av sexuellt innehåll i bild. Så om man då sätter sexuellt innehåll i en reklam så skulle män stimuleras av det och det skulle liksom på något sätt överföras till varumärket. Så att man tycker mer om det varumärket för att man har liksom fått en positiv upplevelse av det. Och att det inte riktigt funkar på samma sätt för kvinnor. Var liksom ingångsteorin
där. Är
det
här liksom tanken bakom att ha en så här snygg tjej bredvid en bil?
Ja, precis. Exakt så. Bara det att det visade sig sen när man började testa det där experimentellt att det funkade inte. För att det som hände var att det förs inte över. För stimulansen bland de som reagerar positivt på sexuellt innehåll. Det första man fann var att det är verkligen inte alla män. Det är klassiskt i det här sammanhanget. Inte alla män och inte alla kvinnor. Det var mycket färre män än vad man trodde som reagerade positivt på sexuellt innehåll i just reklam. För att det igen då kommer ju kontexten in. Att så här, okej, att kvinnor behöver mer kontext för sina bilder. Men män har ju ändå också någon slags kontext för sina bilder. Och man kanske inte vill ens bli sexuellt upphetsad när man står och väntar på tunnelbanan på morgonen på väg till jobbet. Det känns liksom, man helt enkelt, igen då, psykologin slår till och man säger, men det här är inte rätt läge. Medan om man fick se samma bild i något annat sammanhang kanske man hade tyckt något helt annat. Så där finns det här med det är inte läge-aspekten som är ganska stark när det gäller reklam. Att det känns inte helt okej att bli att utsatt för sexuella bilder i reklam. Men även bland de män och kvinnor som reagerar positivt på själva bilderna så förs inte det över till varumärket för att det blir en för stark reaktion. Så att det stannar hos tjejen då, i ditt exempel. Wow. Om vi har en snygg tjej bredvid en bil, då blir det inte snygg tjej bra bil som är grundtanken. Utan det blir bara snygg tjej, glömmer bilen, för att du kollar på tjejen. Så att det man kunde se i de här, det har gjorts jättemycket studier om det här. Och ganska nyligen kom en stor metastudie där de liksom samlade ihop allt som har gjorts historiskt i liksom de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna på det här området. Och de fann att det fanns inga som helst effekter av sex i reklam, utom möjligtvis lite negativt att man då tappar bort avsändaren för att man fastnar i sexet helt enkelt. För sex är så starkt för människor. Så att de som inte direkt sköt bort det, de tittade på bilden eller på personen och bara sa, härligt, tack, nu går jag vidare.
Fantastiskt.
Så sälj grej med tjej är helt enkelt inte en bra.
Skulle man kunna gissa att när man skickar en dickpic att det är någon slags tanke om att sex säljer? Att man försöker sälja in sig själv liksom, via sex?
Ja, men det kan man ju verkligen tänka sig. Det tror jag. Skulle kunna vara en.
Det här är min bästa feature. Eller det här får du på köpet om du också köper mig.
Ja, precis. Ja, men att det är liksom väldigt viktigt. Och det är också någonting som jag tycker är väldigt spännande. Alltså med sex. Hur viktigt är det egentligen för människor? Där tycker jag att liksom forskningen pekar åt så himla många olika håll. För det är ju också igen så här, som det här med sex säljer, det är en så här vedertagen sanning, så är det så här också att sex är sjukt viktigt. Mm. Det är också någon slags vedertagen sanning. Men stämmer det? Och stämmer det för alla och när och hur? Och liksom, det är också väldigt spännande. Men det vet jag inte så mycket om. Men jag bara tänkte på det.
Det blir nästa doktors. Ja, du får en dubbel doktors titel. Jo, för att de tänker ju att det är en säljsituation. Alltså den vanligaste liksom, situationen där de uppstår, det är ju just när man försöker sälja sig, kan man ju säga. Eftersom det är en chatt. Man kanske har träffats på någon liksom, Tinder eller nät och sådär. Man vet inte så mycket om varandra.
Nej.
Därför vill man ju framstå väldigt bra liksom, men att man väcker intresse och så vidare. Och det är ofta där de skickas. Så någonstans kan man ju tänka att det är reklam för mig.
Ja, men
för
precis.
Mig,
alltså, all sån initial kommunikation är ju någon slags marknadsföring av mig själv.
Mm.
För sen, jag skulle inte säga, och det är väl du inne på i boken också, att sen om man skickar en bild på sin kuk när man är i ett förhållande, då är det ju inte en dickpick.
Nej,
då är det
precis.
Ju liksom sexting som är något helt annat. Eller man, alltså, mitt förhållande menar jag ganska löst. Alltså, men du känner den här personen och du vet att ni har en, liksom, den typen av jargong. Liksom.
Mm.
Ja, då är det något helt annat. Utan det här dickpics är ju liksom när det kommer i någon slags initialt liksom, skede. Antingen helt opåkallat eller liksom efter ganska lite interaktion. Ja, och då kan man ju tolka allt genom ett marknadsföringsfilter, helt klart. Alltså hur du formulerar dig, hur ofta du skriver, där finns det ju massa så här scarcity appeals, är ju en stor forskningsfält inom reklamforskningen. Alltså
vad det
här att det är brist på någonting gör det mer attraktivt. Det här, och det kan ju översättas till spela svår då i dejtingsammanhang, att man inte alltid är tillgänglig. Precis som varor som inte alltid är tillgängliga, så man tänker på sneakers släpp till exempel, att nu kommer något superhett sneakersvarumärke och det står folk och köar i liksom timmar utanför en butik för att få just de här skorna. Det är en klassisk sån scarcity appeal. Och där kan man ju tänka sig då att men det här att hålla på sig eller att vara svår eller inte alltid tillgänglig är ju samma sak.
Är det det största, alltså om man ser dickpicken som marknadsföring, om du ska recensera det ur marknadsföringsperspektiv, är det det största problemet att att man gör det inte så svårt?
Det är
ingen limited edition liksom, när man skickar en...
Nej, precis. Dickpicken är ju liksom dejtingens utbudsreklam. Det liksom skriker med stora såna här prissplashar och liksom, här
det är typ
jag,
extra pris på mjölk eller smör.
Ja, liksom, här, kom och köp.
Potatis.
Och det kan ju vara en anledning till att många köpare då, om man inte, eftersom sex inte är mjölk. Alltså det är kanske något som de flesta människor ser som lite mer. Det är inte något man alltid vill ha eller alltid behöver
alltid
och bara köper det i förbifarten när du ändå ska handla andra saker, utan det är mer, om man säger så är ju sex mer en destinationsshopping. Alltså det är mer IKEA än mjölkavdelningen på Konsum. Liksom. Du åker dit för att du vill det här speciellt.
Så ur marknadsföringssynpunkt då skulle det skulle faktiskt vara bättre då om man hade kalsonger på sig till exempel och visade att det kan finnas någonting här.
Ja, men precis. Rimligtvis så borde man ju då ta det lite mer piano och vara så insinuera att det här finns. Och också framförallt att göra ett mycket större. För vill du bygga upp en destination då så måste man göra ett mycket mer grundläggande varumärkesarbete. Och liksom verkligen se till att personen fastnar på kroken först. Och liksom, det här finns jättemycket intressanta saker att hämta på olika sätt.
Och precis. Här finns massor att hämta. Jag är rolig, jag är trevlig och jag är smart och sådär. Dessutom finns det en liten peak här. Det finns en liksom speciell badplats eller liksom det finns en speciell hemlig strand. Alltså det finns någonting som inte många vet om. Liksom.
Men också igen då det här med att det är begränsad upplaga. Att liksom, det här är inte för alla alltid. För det säger ju också, tycker jag, att en dick pic signalerar, om man den kommer väldigt tidigt, att det här skickar jag inte bara till dig, utan det här skickar jag till alla 25 personer som jag just nu är igång med. Och det tenderar ju... Och det handlar inte, tycker jag, om prydhet, utan om man gör en ren varumärkesanalogi så är det ju väldigt djupt mänskligt att man vill känna sig utvald och speciell, och det är kul att ha något som inte alla andra har.
Så ur varumärkessynpunkt så ger man liksom, man ger för mycket, för snabbt, för allmänt.
Ja, precis, och då går intresset ner helt enkelt.
För det är ju roligt, för att de svaren, om man inte är så att man liksom reagerar med obehag och tycker att det är otrevligt och så är ju det vanligaste svaret också att man blir besviken, för man känner sig så, men nu var det inget kul längre.
Nej,
alltså, nu försvann ju liksom hela spänningen, och varför ska jag träffa dig nu när jag redan vet hur det ser ut?
Ja.
Det är ju sen nummer två på skalan, liksom reaktion.
Just det.
På en dick pic.
Ja, och det förklaras ju väldigt bra av de varumärkesteorierna. Att för att någonting ska kännas exklusivt och som ett erbjudande man vill ta del av, så måste det finnas lite lager i det. Och det kan inte vara rea jämt. Liksom, det signalerar ju också att någonting inte är så mycket värt.
Nej, det är verkligen rea på dick pics.
Ja, precis.
Oerhört.
Det,
så här,
det finns överallt hela tiden, kom och köp. Alltså det blir inte så himla kul.
Nej. Jag har ju också en liten fokusgrupp, en kompis här i LA som också har fått dick pics, massor av tjejerna. Och de märkte att det här var så en grupp, och sen så då en utökad grupp, för att de hade också väninnor. Och de jämförde sina dick pics ofta liksom, och bara för att, ja men gud, så här snabbt gick det liksom och så. Och de märkte att det var en och samma bild som cirkulerade liksom, i hela den här stora gruppen från olika avsändare. Det var ingen, det var inte en superaktiv avsändare som bara skickade på pepprade.
Nej.
Utan det här var några dudes liksom, som använde samma bild, troligtvis då från någon porrfilm eller sådär. För det måste ju varit en screenshot, antar jag.
För det är inte det jag funderar på väldigt mycket med dick pics, att det är så himla utlämnande. Alltså i och med att könet är så viktigt för män, men också att det finns en sån himla kanske rädsla att det skulle vara fel på det eller så här, för litet så här, att man vågar liksom dänga ut det så, alltså, med risken då att det inte håller måttet.
Med risken på att bli bedömd också,
ja,
för det blir man ju vare sig man vill
eller
inte.
Men det där skulle ju förklara mycket. Att man faktiskt inte skickar en bild på sitt eget kön helt enkelt.
Vilket
utan
också
man
i
skickar
sig
något som man tycker gör bra reklam. Alltså egentligen då igen då, den liksom idealiserade versionen av sig själv.
Men i den i marknadsföringssynpunkt, då gör man ju, det är ju ett etiskt fel. Man säljer ju en vara som man inte har.
Ja, precis. Det skulle ju direkt vara olagligt om det vore reklam. Man får ju inte marknadsföra saker som är fel på det viset.
När man utlovar en viss kvalitet.
Exakt. Och det har faktiskt jag funderat på lite när det gäller till exempel de här porrklubbsbilarna som kör runt hela tiden i Stockholm med så här bilder på Puma Swede på till exempel. Det borde ju verkligen vara falsk marknadsföring, för jag har svårt att tänka mig att hon jobbar där jämt. Alltså det är väl jättestor sannolikhet att om man går dit så får man titta på en helt annan person.
Ja,
borde inte kunderna bli besvikna då?
Säljer man upplevelsen då att det är så här, de här tre tjejerna kan motsvara vilka tre tjejer som helst?
Ja, och det är också lite konstigt när man då marknadsför någon med namn och bild.
För
då,
det är extra konstigt.
Då associerar man det till att den här personen är den del av erbjudandet. Ja. När man då erbjuder människor på det sättet. Ja. Jag tänker mycket på det här, för att de ligger nära min arbetsplats och de snurrar hela tiden runt. När jag går ut på lunch så får jag alltid titta på Puma Swede avklädd på olika bilar.
Skulle du kunna utföra något experiment ändå och fråga om det verkligen är det som utlovas?
Ja, precis. Anmäla dem till reklamombudsmannen.
Och
för de anmäls ju ofta för liksom sexistisk reklam och blir aldrig fällda. Men,
ta ett annat grepp.
Precis, är det här falsk marknadsföring? Ett nytt sätt att få bort dem från min lunch. Ja. Lunchrast.
Men för jag har faktiskt tänkt mycket på dick pics i någon slags, inte marknadsföring, men alltså att marknadsföra sig själv just för att det är en del av. För att om man tar Tinder som exempel så är det ju initialt så att man köper bilden som presenteras då av mannen och även det han väljer att framhäva hos sig själv, som ofta är längd. Det är jätteviktigt, liksom vanligt hos män. I vissa har bara en bild och sen bara längd. Och då känns det, då får jag intrycket av att det här är, det är liksom raka besked, det är liksom fakta. Om då en dickpic kommer in väldigt nära inpå, så känns det också som att det här är en del av mina fakta. Liksom. Du har
Precis.
Sett mig på bild och i liksom, konkreta siffror så är det här längden på mig. Och sen så här ser min kuk ut när den är erigerad.
Ja.
Det är på något vis någon slags tanke om ärlighet. Jag har också tänkt
ja,
att det här är vad du får.
Men det faller ju helt om man skickar bilder på någon annans kuk.
Ja.
Eller, och antagligen så är den där längden också kanske inte heller rätt och så.
Nej, och med tanke, alltså, om man då någonstans har en förhoppning om att det här kommer leda till ett intresse så skulle man ju då förr eller senare det skulle ju uppstå en besvikelse som kanske är ännu hårdare då än den man hade kunnat få om man skickade en bild på sin egen då, med rädsla för att den inte höll måttet.
Nej, precis.
Den vanligaste googlingen, när jag läste en bok om massa vad folk söker på Google. Den vanligaste googlingen som hör till liksom manlig sexualitet och kroppen, det är just, är jag normal lång? Och i det under- och underkategorier är en oro för att inte hålla måttet. Man vet inte riktigt vad normallängd är.
Nej.
Faktiskt. En stor grupp människor, eller män i forskning, tror att de är under normallängd när de är normallängd. Så det finns ett lite sån inbyggt komplex även där. Och det är det vanligaste. Motsvarande för tjejer, det är ju också en oro för liksom att man lukta konstigt eller liksom sådär. Det finns ett komplex där med. Men just längd och att bli bedömd, det finns en oro. Vilket jag tycker är spännande i förhållande till hur vanligt dickpics är. För det är ju en bedömningssituation. Du vill ju få en respons, inte på hur bilden är komponerad eller hur trevlig du är i vår chatt.
Nej.
Utan det är ju bild, alltså det är ju kuken du vill ha respons på.
Men utifrån ett marknadsföringsperspektiv så är det är ju inte jättekonstigt att många, eller vissa då, väljer att skicka en bild som är antingen på någon annan eller en bild då som är på något sätt liksom framhäver förskönande. Alltså, för det är ju mycket så vi har lärt oss också, att marknadsföring ska funka. Det ska vara sant, men det ska också vara en förhöjd verklighet. Alltså det ska vara den bästa versionen av.
Photoshop är okej, eller liksom att räkna med i
ja, eller åtminstone liksom ljussättning, vinklar. Du väljer liksom en modell som ska representera varumärket som kanske är mer snygg än genomsnittspersonen som konsumerar den här produkten. Alltså det är hela tiden ett lite så här, lite lyckligare familj, lite soligare semester. Det är ju liksom reklamens Alltså att reklamen skiljer sig från verkligheten, det är ju fastställt liksom bortom allt rimligt tvivel, att allt är liksom, allt ska alltid vara lite bättre.
Mm.
Så där, ur det perspektivet är det naturligt att man då, om man ska marknadsföra sitt kön, väljer den liksom mest idealiserade versionen, mm, om man tänker att det är en viktig del av paketet.
Å andra sidan, är det väl en idealiserad version, om man så vill, om den är regerad?
Ja, det är det. Och man har ju valt en vinkel alltid, och liksom, du har säkert tagit många bilder för, ja, att hitta, precis som i selfies. Att man...
För mesta delen av dagen, antar jag, så är den ju slak.
Ja, alltså, ja. Normalt annars har man liksom problem. Liksom.
Annars är det jobbigt.
Ja.
Så att det är en idealiserad bild i det redan, kanske. Att den är liksom i sitt mest potenta, största, längsta tillstånd liksom, som man skickar.
Ja.
Och ofta... Antingen så kan man skicka den ibland med en uppmaning också, så där, eller så ett löfte om att det här vill jag göra med dig.
Mm.
En förhöjd verklighetsförståelse.
Ja, precis.
förskönad ja, verklighetssituation. Men annars, du har underkänt det här ur marknadsföringssynpunkt, helt enkelt, dickpick.
Ja, alltså just som dickpick, då man separerar dickpicks från bilder, sexuella bilder till, ja, i andra sammanhang, där, ja, du absolut inte behöver följa samma,
ja,
logik. Dickpick
liksom. som en personlig marknadsföring.
Ja, i ett initialt skede så skulle den forskning som finns om varumärken, om vi ser då människor som varumärken i det här sammanhanget, alltså vill du marknadsföra dig på till en potentiell partner, så är en hastig dickpick, då bryter du mot många liksom regler för hur ett bra varumärkesarbete byggs, just för att det går för snabbt, du säljer liksom för mycket för fort, och det gör att människor ryggar tillbaka. Mm. Om vi skippar hela tanken med att det kan kännas som sexuella trakasserier eller finnas något hotfullt, om vi skalar bort allting det, så är det fortfarande inte speciellt.
Nej, precis. Om vi bara pratar om själva, smart, liksom, om själva kommunikationen, så är det liksom, det finns lite brister. Det finns brister i den kommunikationen.
Ja, precis. Och det är ju samtidigt mänskligt att vilja gå snabbt fram. Det finns ju jättemycket varumärken som gör samma fel i sin marknadsföring. Att de liksom, i viljan att locka folk, så är det alltid rea. Vi har alltid liksom halva priset på allt och kom hit, snälla kom. Men hur många av oss har ett sånt varumärke som vårt älsklingsvarumärke? Vi kanske går dit ibland för att liksom plocka upp den här liksom grejen för halva priset. Men när folk får lista sina älskade, mest älskade varumärken, eller de vi alltid återkommer till, så är det ju nästan bara varumärken som inte jobbar på det sättet, utan som bygger en mycket mer långsiktig, komplett bild, och ofta lite scarcity, alltså typ Apple. Att så här, när det kommer och olika modevarumärken, och så här, det är svårt, det är dyrt, det är inte alltid tillgängligt. Och när det blir alltid tillgängligt, så faller också varumärkets värde. Det kan vi ju se på iPhones till exempel. Från att ha varit en väldigt tydlig liksom statussymbol, så är det ju nu något som väldigt, väldigt många har, och då blir det inte alls lika kul. Det säger ingenting om en längre att man har en iPhone, så whatever. Och där finns ju verkligen många paralleller att dra till marknaden, till dating.
Jag tycker det är helt fantastiskt. Och tänker också på det du sa initialt, män tilltalas mer av rena fakta, kvinnor av känslor. Så därför tänker jag att i ett försök att få män att tänka två gånger skicka dickpics, så kan det faktiskt vara bra att framhäva att ur marknadsvärdesynpunkt, alltså, så är det,
ja, men också,
rena fakta säger att det är inte bra att marknadsföra sig så för tidigt.
Nej, precis. Och det är ju också någonting som hela tiden kommer tillbaka i min forskning och andras forskning, att man kan inte alltid utgå från sig själv när man kommunicerar saker. För om man då vill att mottagaren ska reagera, man måste lära känna mottagaren och fatta hur den tänker. Och det är då man kommer nå fram. För all kommunikation sker ju på mottagarens villkor. Den kan alltid välja på, men ja, nej, det här funkar inte för mig, hej då. Så att om man faktiskt vill ha ut någonting, så har man ju väldigt mycket att tjäna på. Precis som varumärken undersöker sina idealkonsumenter och gör fokusgrupper och liksom stora så här surveys på olika sätt, så bör man ju som raggande slash dejtande människa fundera lite. Man har mycket att tjäna på att fundera lite på, hur kommer den här personen ta emot det här jag skickar ut?
Mitt budskap, kommer mitt budskap nå fram?
Men kommer det landa på det jag vill säga? Precis, och backa ifrån så här, vad jag gör, utan så här, vad är det jag vill ha fram? Och finns det olika sätt att säga det på som är mer lämpade för den här mottagaren? för det finns ju också, folk skiljer sig liksom åt också. Där vissa kanske uppskattar mer liksom rätt framma metoder, och andra gör inte det. Så då får man ju liksom fnula lite på, ja, men är det verkligen jag som är den viktiga i den här kommunikationen, eller är det mottagaren? Och jag skulle ju då säga från mitt perspektiv, så är det ju mottagaren, för annars, den personen har alltid möjligheten att bara dra.
Mm. Mm. Jag tycker det var helt fantastiskt. Tack snälla Nina Åkerstam för att du kom hit och delade med dig av det du kan om reklamforskning som du sysslar med nu. Och det här har varit Män visar kuken för mig, podden med mig Caroline Heiner. Och hela boken finns att lyssna på samma ställen där poddar brukar finnas. Och det här kapitlet handlade om kommunikation. Mm.